Det är den 7 april är det. Det är en fantastiskt solig tisdag. Det är inte alls, det är ganska molnigt här faktiskt. Men det är i alla fall jag, Daniel Peter Göran Frändelöv, som sitter här i studion i Älgarås i högkvarteret Svenskarnas hus tillsammans med min kollega Magnus Söderman. I dagens avsnitt ska vi titta på vilka det är som tar hand om våra äldre i dessa coronatider. Och ja, det är precis de ni misstänker. Det är så kallade utlänningar. Vi ska läsa ett ganska skrämmande vittnesmål om hur de tar hand om våra äldre. Jag har tyvärr en hel del, inte egen erfarenhet, men min mor jobbar ju inom detta och det ser helt enkelt inte bra ut. Vi ska även kika på lite andra positiva aspekter av coronaviruset. Vinterkräksjukan har blivit ganska mild i år, men i Stockholm har de problem nu med att hantera liken värdigt. Jag och Magnus ska brottas med den här frågan som man brottas med ganska mycket nu för tiden. Hur allvarligt är det här? Å ena sidan svårt att hantera liken värdigt i Stockholm, å andra sidan är det inte så att media fortfarande håller på och blåser upp detta för att skrämma oss? Vi ska se om vi kommer fram till någonting. Men först är det dags att vakna.
Sverige, det är dags att vakna. Sverige. Sverige, det är dags att vakna.
God morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon i kör. God morgon, kom du hem sent i natt. God morgon, förlåt att vi stör.
God morgon.
Ja, Magnus, nu är det inte långt kvar.
Nej, nu är det inte långt kvar, va?
Det börjar hända saker.
Precis, vi hade ett möte igår här på redaktionen.
Jag gillar det, jag har lite möte.
Och vi pratade om framtiden och den ser ljus ut, kan jag tycka.
Mycket ljus ut, det är rolig ut tycker jag.
Mycket rolig, mycket
och lång.
Rolig. Och lång.
Lång och rolig. Ja, och ljus.
Det är lite som så att det blir lite återuppståndelse efter påsk, kan man säga, va?
Precis, och då reser man sig ofta nytt, så här. Man känner att det är väldigt nytt. Man kanske har varit lite avliden, kan man säga, och som vissa då mytiska figurer gjorde.
Precis, det blir ny energi.
Åker
det blir
till himlen.
Upp i himlen. Precis. Det blir kraftfullt, va? På ett sätt som,
överdriva.
Som det sällan blir. Håll ögonen öppna efter information, kära lyssnare och läsare för den delen, på svegot.se. Är du inte prenumerant, din rackare?
Jaha.
Då ser det till att bli det. 99 bagis i månaden för att få ta del av allting. Och inte nog med att du får ta del av allting och därmed bli en bättre människa. Du stödjer ju då också det här projektet som vi håller på med. Som ger livesändningar, som ger uppdateringar, som ger pluspoddar. Som ger dig så mycket.
Hur länge sedan vi pratade om det, men det kan ju vara bra att kanske upprepa hur ofta vi ändå får olika former av mejl eller sådär där folk säger att det var när jag började lyssna på er som man började förstå saker, träffade människor, började må bättre i många fall. Och även om inte det gäller just dig som lyssnar nu så kan ju du tänka att du har hjälpt många andra att må bättre.
Precis, och du är ju en bra människa du som lyssnar och känner att det vill jag ju fortsätta med att göra. Mm. Ja, men då ser vi till att inte vara snyltgäster.
Precis, vi utgår ju såklart från så gott som alla ni som lyssnar. Ni är ju såklart betalande prenumeranter.
Självfallet.
Annars är man ju socialist och det vill man ju kanske inte vara. Usch och fint. Precis, Magnus Söderman. Jag tänker vi börjar med att bara blicka ut över coronavärlden här och titta på lite siffror. Dessa siffror som jag tyckte var så oerhört spännande för bara några veckor sedan.
Ja.
Och nu är det mera bara något som bara rullar förbi. Ja, vi har snart 1,4 miljoner smittade. Det stämmer inte riktigt, för några av dem har ju faktiskt tillfrisknat. Vi har 75 000 döda ungefär och 286 000 då som är så kallat recovered.
Mm. Och det här är John Hopkins, eller?
Detta är worldmeters.info. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tror de har aggregerad data att de tar från lite olika ställen.
Ja, så brukar det vara.
Och alla kurvor pekar uppåt och sådär. Känner du som jag, Magnus, att man har... Ja, nu är det bara siffror. Nu har ju det här kommit som vi pratade om så länge. Nu har man vant sig.
Jo, nej, men absolut. Det är det nya normala. Och det gör väl på sitt sätt att det är lite bekvämare att leva med det. Det som finns i som nackdel är ju det faktum att man kan bli oförsiktig. Och jag skrev om det här häromdagen på Svegot. Just där att fortsätt att tvätta händerna. Fortsätt att hålla avstånd. Nu är vi svenskar, så det där är ganska... naturligt som sagt. Men det är lätt att hamna i att nu är det liksom, nu är det klart, nu är det lugnt. Precis. Och så glider man vidare.
Precis. Och det är inte så mycket som krävs av oss. Jag har, som jag sa igår, jag har svårt att inte skaka hand med folk. Mm. Jag tycker det är svårt. Och smittrisken är ju inte extrem där, men det blir också en principsak att man visar lite att nu är det lite andra tider. Mm. Vi skakar inte händerna hela tiden. Mm. Och igen, det går att umgås. Och jag tror... på ett sätt, ska vi se Magnus, lite som alkohol va? Nu ska du hänga med här.
Nu.
Det här att alla ska sluta dricka alkohol, ja. Det blir svårt.
Det blir jättesvårt.
För vi i Sverige och sådär. Ja. Och det här att alla ska sluta träffas blir nog också svårt. Men man kan bara träffas på rätt sätt och man kan dricka på rätt sätt. Man dricker inte 17 öl, man dricker 2 öl. Ja. Man kan åka och hälsa på människor. Man kan försöka hålla sig utomhus. Man ser till att tvätta händerna väldigt noga och så vidare och så vidare. För att jag tror att om man drar det här sten och då håller sig inomhus och är i superkarantän så kommer man bara springa ut naken till slut och krama första människan man ser för att man gör klart. Det, och då kan man ju faktiskt bli sjuk.
Ja, men visst. Ja, och sen är det ju naturligtvis så att ge fan i gamlingarna. Alltså, de besöker man inte helt enkelt.
Precis.
Får hitta på andra sätt. Det är ju så. Men nej, och vi ska nog vara rätt nöjda ändå med att vi har det som vi har det. Jag såg bilder från Storbritannien.
Ja, gud.
Det låg några tjejer och solade. På någon gräsmatta på någon park med ganska bra mellanrum och sådär. Varpå då en polis lite rosenröd om kinderna kommer åkande i sin patrullbil och drar på då mikrofonen så att det, och så bara, för er egen säkerhet patrullerar vi polisen den här platsen. Ni som solar, avbryt detta. Ni får bara gå och handla och ni får exercera, alltså, ni får träna, men ni får inte ligga här och sola. Det här är farligt för er. Vi i polisen upprätthåller ordningen för din säkerhet. Vi skyddar dig medborgare. Mamma, men du, din jävel, sänk dig i en brunn.
Just
alltså.
Just det.
För att återigen, hade det varit så att det ramlade om kull människor till höger och vänster och började blöda ur alla kroppsöppningar, då kan jag förstå att man inför en karantän av Guds nåde. Mm. Men under de förutsättningar vi nu ser, att inte människor kan gå ut och ligga och sola för sig själva i en park, för att då kommer liksom storebrors lakejer. Det är obehagligt till tusen.
Det verkar överdrivet. Man kan tycka att karantän, ja såklart, men det måste kunna ha lagom karantän. Det kan ju inte vara så helt omöjligt.
Det kan det kanske vara. Det är det man gör i Sverige.
Jo, förvisso. Men jag tänker när man är för hårt som i England så kommer folk bara fuska jättemycket och då lyssnar man inte alls på makthavarna och så här, de överdriver, de snackar bara skit. Medan så har ju, särskilt som du säger, unga människor som är ute och solar. De hostar på varandra och så ska det blåsa typ på det sättet.
Ja, men det är ju själva principen där med att polisen sitter där och ropar ut någonting. Det intressanta här blir ju också att när du ska börja sätta dig in i myndigheterna, alltså hur tänker de?
Ja.
Så blir det ju väldigt mycket svårare. Det är jäkligt lätt här och bara stäng det, gör det, öppna det, vad det nu kan vara, vilken sida man står på. Men om du då, okej, du är ansvarig. Du, Daniel Frändelöv, eller du, Bengt, Anna, du bestämmer då. Du bestämmer 8 miljoner människor, det är SHL och V. Precis. Hur gör vi?
Ja. Kom ihåg att det är människor som bestämmer.
Och gör du, vad du än gör, så kommer folk säga att du är en alien. Ja. De kommer säga att du är bra, dålig. Alltså allting kommer, och du får bära den bördan. Då är det inte så jävla lätt längre. Nej, och jag menar, om en sån då tar då, jag tittade på YouTube och det var så här. Mm. Nu öppnar vi upp den här basketstjärnan i, nej, en boxare i Storbritannien sa att det var 5G. Det är 5G, öppna upp allting. Ja.
Nej, och väldigt viktigt att komma ihåg att det är människor som sitter där som funkar ungefär som vi gör själva. I bästa fall, i alla fall. Men du, i Sverige, vi tar Boris Johnson här först. Han blev ju varit sjuk, smittad här ganska länge, i alla fall en vecka. Sen åkte in på sjukan och nu vårdas han på intensivvården. Eller? Jag har sett lite olika källor om detta. Ligger han på IVA?
Ja, enligt Downing Street
Okay,
så gör han det. Det är ett officiellt uttalande.
Och det tycker jag är märkligt.
Han är 55 år gammal och har coronaviruset.
Ja.
Kämpat med det i 10 dagar.
Ja, men det blir ju såklart, och det har varit kraftiga reaktioner från engelska befolkningen enligt Sveriges Radio. Då. Det är Londonborna Khalid och Matti som använder ord som chock och bestörtning.
Ja, jag vet inte vad det är i mig. Va? Det här är någonting jag måste brottas med. Jag blir provocerad av all den media och alla dessa lyckönskningar till Boris Johnson. Jag har inget emot Boris Johnson på det sättet. Han är en jävla politikerjävel. Han har varit delaktig i att driva Storbritannien till ruinens brant och så vidare. Ja, Men på ett mänskligt perspektiv så har jag inga sådär aversioner.
Men han är inte bara dålig? Jag menar,
nej. Men han, alltså, återigen, här kliver min gamla socialist fram.
Ah.
Gamla Agda som ligger och...
Ah, okay.
Ja, det skiter vi. Eller det är en i mängden. Men Boris Johnson, då så här, Boris, oh nej! Och varenda politiker och folk så här, oh, jag är chockad. Boris hamnade där. Men jag vet ju att det är så det är. Det är en kändis.
Ja, det är väl inget konstigt.
Nej, det är inget konstigt. Nej. Men någonting i det hela är provocerande.
Är du inne på alla människors lika värde här, Magnus?
Jag tror jag är det. Jag tror jag är det. Men det är som så här, men, vad heter han som kraschar i en helikopter? Kane i någon svart kille.
Nej, jag är stolt att jag inte har någon aning.
Ja, i USA. Ja, och det är så hela världen sörjer. Varför det?
Det kanske är en överdrift. Hela världen.
För att han var en kändis. Ja, om Lady Gaga skulle göra, det blir fel på nästa näsoperation. Det är så här, Lady Gaga på intensivvården. Men jag vet ju varför det är så här. Men jag tycker ändå att principiellt så kan man bara andas och tänka att ungefär som den här, enligt myten då, säkert sant. Han som stod bredvid Caesar och viskade med jämna mellanrum, du är dödlig.
Ah, just det.
Inse att du är dödlig.
Just det.
Och jag föreslår att ni alla som har Twitter följer Daily Death Notice, tror jag det heter. Det är en uppdatering som kommer varje dag där det står, kom ihåg att du kommer att dö.
Just det. För att må bra.
Jag vill säga, att må bra.
För att inte, jag tror att man är någon, det gäller väl särskilt politiker. Mm. Men du, för jag kollade upp lite här nu, jag satte nämligen, skrev i manuset här, vi har typ som ett manus, att det är enligt konstigt att så många kända personer drabbas och blir allvarligt sjuka, skrev jag. Men så tänkte jag, hur många har blivit allvarligt sjuka? Ja, det var inte många. Om man ramlar över typ så här Tom Hanks då, som bara, vi tar en dag i taget här nu, vi ska kämpa, jag och min fru. Ja. Och jag menar, varit en del som har noterat, och gud vad konstigt att så många kändisar blir sjuka, att de blir smittade av covid. Det är inte alls konstigt, för det här kommer ju alla få, och kändisar blir såklart testade mycket tidigare än alla andra.
De har ju mer pengar och de kan ju gå före i vården säkert och sådär, och att du får covid är ju inget konstigt. Har du, alltså, corona, covid, det kommer ju som ett brev på posten oftast. Sen att de säkert inte kommer dö i samma utsträckning eller så, det beror ju på att de i många fall har en bättre förutsättning.
Ja, precis.
Alltså, de har privata läkare, de kan också isolera sig. Tänk på Bill Gates, så fort han hörde om det här då stängde han väl bara dörrarna.
Ja, precis.
Och i hans värld, alltså att isolera sig i så här Gate Mansion, det är nog inga problem.
Nej. Han har större där än vad vi andra har utomhus. Nej, och som du säger, Boris Johnson, man kan väl tänka sig, jag vet inte, han är väl lite rundlagd, han kan ha ganska högt blodtryck.
Jag
har varit mycket här med Brexit precis. Ja. Han har varit jobbigt. Han har fortfarande inte hunnit kamma sig till exempel. Nej, vad är det, Magnus, precis, om vi ska gå ner? Vi sänker ribban här lite. Det måste ju vara en något uttryck för typ att han ska verka arbetarklass eller någonting.
Ja, det är fantastiskt.
Eller är han ett galet geni?
Alltså, det är ingen som vet det här, och det här är breaking.
Uh-huh.
Han är alltså släkt med Göran Greider. Det är det enda jag kan tänka mig.
Ja, okej, du kan tänka dig. Breaking, jag tänkte så här, du har varit ut.
Jo, men uppenbart, alltså det är uppenbart. Breaking. Titta på ansikten, titta på fenotypen, titta på håret.
Ja, just det.
Det är Göran Greiders mor, sosse säkert, var i Storbritannien. Och hamnade i bingen med en republikan.
Ja, det gjorde han. Ja.
Ja. Mm. Och det blev Boris Johnson.
Det blev det. Och så därför att, kan ingen kamma sig. Men jag undrar om det är någon, jag antar, han måste ju ha massa folk runt sig som rådgör honom. Liksom. Nu måste du fixa till din frisyr för att typ, det här gillar arbetarklassgrabbarna. Eller, men de har peruker på sig vanligtvis.
Det finns folk som avskyr att man skrattar åt sina egna skämt. Jag gör alltid det.
Ja, men annars är det ju inte värd att säga.
Nej, men mina skämt, och när jag får till det, de är så fantastiskt bra, va? Så att jag kan inte hålla mig.
Breaking news här. Är de nära släkter? Ja, det är ganska nära då.
Ja, det är halvsyskon alldeles uppenbart.
Boris kan ju ha svårt där med sockret, kanske. Det vore intressant. Ni som vet vad detta beror på. Det finns ju någon där ute som vet detta. Jag vet precis varför Boris Johnson aldrig kammar sig. Och det beror på X, Y och samt Z. Hör av er till mig, så jag har en special grej om det. Ska vi se om vi hade mer vanliga coronagrejer. Ja, det var ju det här då. Kina, alltså, det är... Du vet, Kina bara blir som en sån där kompis som är dum i huvudet och jobbig, man orkar inte med honom längre, men så fortsätter han och är så där sjukt jobbig, så man bara, nej, men jag ska nog hänga med honom ändå.
Ja, precis, det händer ju grejer.
Till exempel då, lite corona där, va, i Kina. Italien tänker, men här gäller det att ställa upp. Vad tror du, Doris? Vi skickar ner våra masker som vi har till dem.
Ja.
Lika bra, måste visa här. Sen vänder ju detta lite på sig och Italien blir ju väldigt drabbat då. Då tänker Kina, vill ni köpa tillbaks? Det var maskerna. Inte alla, givetvis. Ni kan få några masker och ni får betala för dem. Jag vet inte, om, för jag kollar, det verkar liksom stämma, men det kan ju vara att det är någon detalj här som inte vi förstår. Typ att de var lisade eller att, ja, jag vet inte, det är svårt att komma.
Maskleasing, det är intressant.
Du kanske var användare, precis, vi kan få några våra användare tillbaka. Ja, men jag menar, är Kina sådana as bara? Det är ju en lite för enkel förklaring kanske.
Nej, men man måste förstå vad Kina är för land, vad det är för regim, vad det är för folk, vad det är för kultur. Och det tycker jag allt fler verkar ha svårt att göra. Det, som i allt annat så är det polariserat och också vår opposition är polariserad. För det finns många som bara sådär, ja, Kina är bäst.
Finns det sådana?
Ja, det finns sådana.
Okej, förlåt. Vet du hur de resonerar där lite?
Nej, men det är väl mycket att det är mycket fake news, att väst, den anglosionistiska väst har liksom en power grab.
Ja, ah, okej, okay. Så det blir motståndet då.
Ja, att det är egentligen bara det handlar om då, medan då och så vidare och så vidare. Jag köper inte det, även om de bråkar med varandra. Däremot så köper jag att Kina har sina för- och nackdelar, men att Kina som nation och kultur är i grund och botten en liksom kommunist-kapitalistisk hybrid som har en lång tradition av att slå ihjäl sina egna medborgare. Ja. Och liknande, att de då skulle ha problem med att det går illa för andra. Nej, men varför skulle de det?
Nej, men tyvärr, alltså, det går det sämre för andra, går det bättre för dem?
Jo, lite grann så. Ja. Lite grann så.
Det är inte så konstigt. Men de tvingar då i alla fall, det här är från direkt från Vita huset, kommer från tidningen Spectator. Jag känner att tvingar, det tycker jag är konstigt, tvingar då Italien att betala för de här då, antar jag.
Det får man ju, det kan man ju fråga sig hur formuleringen är där.
Precis.
Det kan ju vara att de erbjöd, eller så. Eller, alltså, vi vet ju inte, såklart va. Sen är det ju lite, det låter lite dumt av Kina. För att de har ju chansen nu att framstå som den goda samariten.
Lite det jag tänker på också. Jag menar, de tjänar lite pengar på detta. Hur mycket pengar kan det vara för ett stort land som Nej. Kina? Det är tusen...
Sen är det ju så här också, Daniel. Är det Kina som gör det? Eller företag A i B-sektorn som gör det? Det är ju lätt att säga att det är Kina när det kanske är ett företag. Mm. Det kanske inte är Kina som nation. Om ett svenskt företag säljer något så kan man ju slarvigt säga att ja, men det här svenskarna gjorde det här, eller så det. Sverige. Men det kanske inte är så heller. Jag tror inte att han Nalle Puh, alltså presidenten i Kina, kanske har suttit och sagt att nu gör vi si och så. Va?
Nej, men det verkar lite konstigt då, om man skänkta italienska masker har hamnat hos ett privat företag som sedan har möjligt.
Ja, jo, precis. Det är mycket konstigt. Det är ju mycket konstigt. Men vi har ju också sett då hur Frankrike beslagtar svenskt sjukvårdsmaterial.
Vi har ju varit på affärsmän som springer ut på landningsbanan och stoppar flygplan från att lyfta.
Precis. USA köpte ju, medan de höll på att lasta av på flygplatsen, så köpte USA halva lasten till ett extremt... Så de bara, nej, men nu är slut. Alltså där ser man kanske problemet då med fri marknad. Nu sitter vissa av våra lyssnare och sliter sig håret och tänker den där jävla sossen Söderman.
Mm. Jag.
Du till exempel. Du tycker att det är en bra, du tycker att det är bra att man kan göra så här.
Nej, det tycker jag inte. Men det är just det här med regleringar. Vi vet att det, ofta, det blir fel ofta, men nu är det ju en krissituation här. Och vi lever ju ändå... Jag vill ändå hoppas att hade marknaden varit fri från början... Så hade det inte blivit så här.
Nej.
Men nu är det någon sån konstig blandning av fri marknad och väldigt reglerad marknad och allting sånt här.
Mm. Så jag vet inte. Vad tycker du om det här att det håller på att bli brist på ventilator? Vad heter det?
Ja, respiratorer.
Ja, precis. Att det börjar bli brist på respiratorer i Stockholm och 200-300 meter bort så bygger man sådana och skickar utomlands.
Det är ju sinnessjukt.
Ja, men det är ju fri marknad.
Såklart.
Du säljer till den du vill, de är någon annan högstbjudande eller processen i Sverige men... seger. Du applåderar. Daniel Trendberg står här, ska ni veta.
Nu kör vi.
Och applåderar
vi.
Detta.
Jag tänker väl också att det är ju även en kultursak här, va? Där man bör vilja hjälpa sitt egen befolkning. Och gör man inte det så bör ju ingen vilja ha med dem att göra någonsin mer i en fri marknad. Shit, men det kommer inte att ha skit med. Av dem. Ja, det där är ett problem. Jag borde dra in Klaus i detta som får skydda den fria marknaden. Du, innan vi ska lyssna på en fantastiskt rolig låt här allihopa. Ni kommer skratta er harmynta. Men innan det, Magnus, vill jag höra en åsikt här om någonting som inte är i manus, va? Men jag skrev igår om att Socialstyrelsen har sagt nej till mängder med skyddsmasker från faktiskt Kina som skulle gå via Polen. Det är ett privat initiativ, en kille som hade fått tag på detta. Och de är då FFPE2 och inte FFPE3.
Ja.
Jag kollade upp det där och skillnaden verkar vara typ att FFPE2 stoppar 94% av föroreningar. Men PE3 stoppar 97 då, eller något åt det här hållet. Och grejen är, då sa ju socialstyrelsen så här, ja men alltså, vi har lagar och regler. Vi måste följa dem. Och det kan man ju tycka. Men å andra sidan har vi sjukvårdspersonal nu som gör skyddsvisir av gamla overhead-papper. Och det verkar ju vara, om inte godkänt så är det inte så att de går in och stoppar detta. Och det var inte bara masker utan det var även skyddsförkläden och massa sådana här grejer. Det borde inte så himla svårt för socialstyrelsen att bara väldigt snabbt säga, kör på för guds skull.
Ängslighet va? Ängslighet att fatta beslut. Inget ministerstyre, inga, liksom, allting ska gå igenom möten och det ska skickas in remisser hit och dit och så. Och det är väl för att man vet någonstans att i myndighetssverige så ja, du blir skyddad och sådär om du har rätt partibok. Det kanske inte de här har. Jag vet inte. Mm. Jag tycker det är underligt. Rent generellt tycker jag att det är underligt att man inte bara kör som ja. Du säger. Va? För att det är ju så, jag har sett att den här debatten om munskydd har kommit igång ordentligt och det är intressant. Någonstans, vi har ju diskuterat på kontoret också, vi har ju sagt att det kanske är som de säger, att det inte hjälper särskilt mycket. Mm. Men som vi kom fram till,
måste du göra.
Om de säger så här, nys i armväcket, okej, okay. Det betyder ju att något skydd för munnen bort från människor i armväcket, det hjälper lite grann. Det är klart att om jag håller så mycket, om jag bara så håller ett papper framför munnen. Precis. Så hjälper det lite. Och där tänker jag att det man kanske vill undvika är att man ger sjukvårdspersonalen falsk förhoppning. Här är ett munskydd. De tänker inte på vad det är. De känner sig tryggare, går in och så börjar de andas in coronavirus.
Jag pratade faktiskt om det igår som bra exempel på när man inte har tänkt efter alls. För jag har suttit här i radion och sagt att ja, skyddsmasker funkar ju inte. Men hade jag bara tänkt lite, som du säger, eller om man håller handen för munnen när man är nära folk som är sjuka, så är det klart det är bättre än att inte göra det om man inte har massa söl på handen. Då,
ja, klart. Men generellt sett så kan jag ju se, det verkar ju som jag menar, det är ju problemet är att det inte finns förberett. Det är ju så enkelt.
Ja, precis. Det är inte svårare än så.
De borde ha ett skyddsmask 90. Från början. Ja, här, gå in.
Ja, precis. Nu ska vi lyssna, kära vänner, och jag vill att ni som lyssnar i efterhand tar och går in på valfri musikstreamingtjänst och lyssnar på Elevhälsan, Ola Aurell. Ett litet, ska vi säga Magnus, ärligt instick i hur folk som har lite olika bokstavskombinationer egentligen är. Nu kommer säkert någon ta åt sig där ute och bli arg, så ni kan väl sätta igång och bli arga redan nu.
Du är inte deprimerad, du är lat. Du blev slö för att din mamma var för flat. Du behöver...
Nej, Magnus.
Vad i hela fridens namn gjorde
du? Hängde sig datorn här.
Vi ber om ursäkt, kära lyssnare.
Vi som hade så roligt. Kolla, han heter Stenberg.
Den har dött. Den där datorn, Daniel, ska jag med stor inlevelse slå sönder, hoppa på och på alla sätt och vis för, alltså,
jag vet förnedra. Inte man, ja, det här är alltså en skänk från vår vice ordförande.
Ja, det är ju snällt
för av typ 5-6 år sedan. Ja. Någonting. Så den är helig på det sättet. Men den har hängt med bra.
Jag har den.
Vi ska, för jag skulle nämligen googla exakt vilka det var vi kränkte här. Ska vi se, det var feta, det var folk med ADHD, det var lata, det var HBTQ givetvis.
Ja, HBTQ kom in där och så. Jag skulle vilja, det måste finnas där ute, en låt som heter något i stil med Här kränks alla en
just det,
gång.
Just det.
Den här är ju fantastisk. Det jag gillar med Ola Aurell och den här låten är att han gör det med sån finess. Ja. Och det här att han, det här darret på rösten, den här finstämda musiken.
Det är bara så det är. Mm-hmm. Magnus hade
Ja. Nej, den är oväntad, den klipper till, du vet, den ger dig en magsop och sen kommer den med en liksom en tjuvsmäll på hakan, alltså det är hela tiden någonting nytt, va?
Men hur mycket sanning det är i det här, till exempel han sjunger om, det är väl en person som har ADHD och bara, men är han knark, han kommer liksom aldrig komma någonstans ändå, han ska bara städa toaletter, om man någonstans har den cyniska synen på det, det kan jag väl kanske tänka mig.
Det tror jag, någonstans man har kapitulerat inför problematiken, för mycket miljögifter, för mycket skit, för mycket stimulans, för mycket människor i skolan, för mycket människor i samhället, hellpent i Linkola, för mycket av allt, och då är det så här, men ge ut, ge.
Först, lugna bara.
Ja, men håll dem lugna, ge dem det här, kallar det här, så får man någonting att ta på. Vi läser hela tiden om vilken befrielse det var när jag fick min diagnos. Jag tror att de menar det, för de blir det ju det. Och jag förnekar inte depression, jag förnekar inte HBTQ-människor. Nej, men att de finns alltså. Daniel okay, såg ja. Väldigt förvirrad ut här. Nej, men jag förnekar inte att de finns. Jag förnekar inte att man kan ha bokstavskombinationer. Jag förnekar inte att människor kan ha problem.
Det är kul att du kallar HBTQ en bokstavskombination.
Jo, men det är ju...
Jo, men det är fantastiskt. Det måste vi genast börja med. Ja, men kom som bokstavskombination. Ja. Han är bög. B-Ö-G, det är en bokstavskombination. Ja.
Nej, så att så är det ju. Men jag tror att man har kapitulerat och det är inte ja. Konstigt. Man har
nej, och grejen är, nej, och precis som det är nu, det kanske faktiskt är liksom rätt val i de stora stationstecken här. Men vad är alternativet då? Lägga mängder med tid på varje sån här? Det kan vi inte. Och jag har väl lappat ihop äktenskapet då så det finns en pappa i hemmet. Och så ja. Måste vi backa med oss och du åt mycket mindre skitmat och sådär. Det blir väldigt bögigt. Ta de här tabletterna istället, ställa toaletter. Bli glad. Låten heter Elevhälsan. Jag har sett många i chatten här frågar. Elevhälsan, Ola Aurell.
Det är så kul för Freja skriver här i chatten. Som autist kan jag hålla med om och så vidare. Och då tänker jag bara, du är inte autist, du är ond. Härligt.
Jag kan utlova faktiskt i framtiden betydligt mer av den här sortens radio.
Ja, det är bra.
Ja, men nu får det väl bli det hemskt igen då, Magnus. Det måste ju bli det här hela tiden. Dagens ämne är ju vilka vårdar våra äldre. Och ja, det är utlänningar. Magnus har läst ett minst sagt obehagligt vittnesmål, berätta. Mm.
Ja, ursprungligen så är det faktiskt DN då som har dragit in en insändare från en Anna. Ja, Anna som har en mor som är 88 år gammal och hon vårdas då, eller vårdas är fel ord, hon får hemtjänst som det heter.
Just det.
Och det är någonting helt annat än att ligga på vårdhem såklart, men det handlar ju fortfarande om att du får då hjälp i hennes fall och bara här tycker jag att det blir besvärande. Det står nämligen att hon då får 3 besök per dag av i sådär 10 personer.
10 personer?
Alltså olika. Okay. Alltså det varierar ju då. Men 3 besök per dag och del, så det varierar mellan 10 olika personer. Bara där så ser jag ju en brist i...
Alltså fruktulöst. Ja, vi kan börja med det bara. Jag tänker mig själv att jag som frisk person nu, eller frisk skulle jag kanske inte vara, men jag tappar benen, säger vi, och armarna. Ja. Vad håller jag på med? Men nu blev det så i alla fall. Det var ju supertråkigt. Och Magnus tänker inte hjälpa till, för han och ingen hjälper mig.
Nej.
Så det kan komma hem massa främmande människor till mig. En grundläggande sak är ju såklart att det är färre, alltså så att det är 2 då kanske, så att jag lär känna de här, så att de vet vem jag är, de vet vad jag gillar, jag gillar att bli kliad på ryggen och jag vill ha min gröt extra hårt kokad eller någonting. Ja. Och tänkte du på att det ska välla in, jag menar 10 är ju som, det kan ju lika gärna vara 100 då.
Ja precis, och då också till sköra äldre människor ibland precis. Som inte riktigt vet vem som är vem och sådär, man kanske inte känner igen folk. Och
nej, precis.
Det är jättejobbigt. Så där, bara där ser jag ett jätteproblem och också utifrån en naturligtvis sjukdoms- eller smittoperspektiv, rent generellt, vi pratar vinterkräksjuka, vi pratar influensa, jag menar det är inte konstigt. Någonstans, ärligt talat, att äldre varje år stryker med. Frågan är hur många extra stryker med på grund av just det faktum att det är 10, 15, 20 personer som byts av.
Ja,
det handlar inte om att de här 10, 15, 20 personerna är onda eller att de vill smitta.
Inte nödvändigtvis,
det finns säkert sådana också. Mm. Men det handlar ju naturligtvis om att det är alltså bara massan av människor. Så det är det enda.
Jag antar att de har relativt intim kontakt blir det då. Det är ofta så här byta blöjor och sådana grejer.
Ja, i vissa fall.
Skulle du och jag ha relativt intim kontakt med 10 personer i veckan? Skulle du vara jättesjuka liksom?
Vi skulle kallas horkarar.
Ja, det också.
Men det är en annan sak. Mm. Nu går vi vidare. Jag tycker inte vi pratar mer om det här.
Okej.
Jo, då skriver då Anna, vars mor bor i Arboga då, att i samband med den här coronapandemin så har det ju kommit ut riktlinjer hur personal ska bete sig naturligtvis. Men då skriver hon, en del av personalen verkar då enligt mamma inte fått eller kanske inte förstått informationen kring att hålla 2 meters avstånd till äldre personer. Daniel.
Ja, jag vill också bli förstått.
Inte förstått. Jag kan förstå om du inte har fått.
Precis.
Men inte förstått. Här är det
kan
så här...
du förstå om man inte har fått? Det är överallt hela tiden.
Ja,
överallt.
Nej, det kan jag inte heller. Då lever du i en stuga i skogen och du lär inte jobba inom hemtjänsten. Och jobbar inom hemtjänsten så lär du också, med tiden har lärt dig att okej, så här är gamlingar och så här är riskerna och sådär. Men man har inte fått... Men det är det här, inte förstått. Det här är ju ett kodord. Det är ett kodord, Daniel, för välfärdsräddare. Det är inte svårare än så.
Tveklöst.
Ja, eller då att det är väldigt tillbakabildade människor som arbetar inom hemtjänsten.
Eller som skiter i det.
Ja. Men då har de ju fortfarande förstått, för de här har inte förstått. Och det tror jag finns en poäng i.
Det tror jag med. Men vi måste komma ihåg, det här är ju typ som... du har inte förstått att du inte ska stoppa in huvudet i maskinpressen om du jobbar på liksom någon fabrik eller någonting. Det är en extremt grundläggande sak. Det här är inte någon liten grej som man gör ibland. Det här gäller att skydda gamla, för det här är det viktigaste de gör. Typ.
Ja visst, alltså, inte gör det, Tegnell, häll honom, har alltså stått och sagt det här nu dag ut och dag in, att skydda de gamla. Mm. Inte förstått, va?
Och så skickar vi, Magnus, inte så, men hela samhället har ställt om i Sverige för att skydda de gamla.
Ja.
Och då skickar vi medvetet personer som är de absolut minst lämpade och i många fall de mest liksom virusbärande personerna in i deras hem. Och vi skickar inte bara en, vi skickar 10 olika i ett roterande schema. Vi kan ju lika gärna skita i allt annat då, ja, kan man ju tycka.
Visst. Nej, för att, till exempel då så skriver Anna här då att trots att mamma tydligt sagt att maten ska läggas upp på diskbänken och därefter lämnas där för att hämtas av henne själv, går de ända fram till mamma och lutar sig över henne för att servera hennes mat. Det kan ju vara att man vill vara extra snäll. Det kan ju vara att man kommer från en kultur där man ska göra så mot gamlingar. Jag vet inte. Jag försöker att inte se det sinistra. Utan jag
men för att du menar att de har förstått då att maten ska stå där? Men
nej.
Tänker de,
nej, okej,
de
nej. Utan det är bara att så gör, bara själva idén. Jag tänker en sån här kultur, tänker jag. Där bara själva idén att gamlingen ska göra det där själv, det är så här frånstötande. Mm. Det är klart att gamla mamma här då ska få. Jag bara försöker se det absolut
bra.
Snällaste.
Precis, de kommer från en mer naturlig kultur där man vördar sina äldre.
Ja, men precis. Vi säger det, va? Ja.
Så att man råkar smitta dem då med ett eventuellt.
Ja, man dödar dem helt enkelt. Det är en annan sak.
Så kan det bli.
Det fattar man inte riktigt. Men värre blir det. Och nu börjar vi hamna här, ska jag berätta, i ett scenario som på alla sätt och vis är otrevligt. Jag läser innantill citerar.
Det är någon annan som har skrivit
det. Det är någon annan som har skrivit det här. Ett citat.
Ett citat, ja. Ett citat. Det är inte du som har skrivit eller tänkt detta.
Nej, det är inte jag som har tänkt detta eller tagit det eller presenterat det som mina egna tankar.
Då är jag med.
I lördags kväll ringde mamma och var mycket upprörd, rädd och ledsen. Personen från hemtjänsten hade kommit vid den tiden då det är dags för middag. Innan mamma hann reagera gick personen raka vägen till toaletten utan handskar och använde den. Därefter gick han till köket för att ordna med mammas mat. Där satte han på sig skyddshandskar. Han hann hälla på varmt vatten till varma koppen innan mamma bad honom att gå igen.
Och jag tänker att här är mamma med så mycket att hon ser vad som händer.
Ja,
och
precis.
Och vågar också säga, dra härifrån nu, ja. Är du snäll.
Vad fan håller du på med?
Och personen verkar ha reagerat på detta i alla fall.
Och här ser jag ju då, och det är därför då man kan ställa sig frågan, vad är det här de menade när de sa att de ska rädda välfärden? Mm. Och hur menar jag då? Jo, hur räddas välfärden, Daniel Frändelöv, om du tänker på Annika Strandhäll och på andra ministrar och vad de har sagt och tänkt? Jo, det ska jag berätta för dig.
Jag gör gärna det.
Vi har ett citat från Annika Strandhäll från 2018 då hon var socialminister.
Mm.
Då hon konstaterade att det stora problemet för svensk sjukvård, det var inte invandrare och utlänningar.
Nej.
Det var gamla.
Just det.
Vi har väl hört om köttberget. Vi har väl hört om problemet med den åldrande befolkningen. Mm. Vi har väl hört om vad det kostar svenska skattebetalare. Varför vi måste gå i pension senare.
Mm.
Ett sätt att rädda välfärden, det är att gamla dör.
Precis.
Och att de dör snabbare än vad de borde. Enligt de principer vi har med medicin och liknande idag.
Men förstår, jag är väldigt fascinerad av tid. Förstår Annika Strandhäll att hon kommer leva?
Ja, det vet jag inte. Folk tenderar ju att glömma bort sin egen dödlighet.
Ja.
Nej, men jag säger inte att det är en medveten strategi.
Nej, det lär det ju inte vara. Men det visar ju på att man inte bryr sig i alla fall.
Nej, men jag konstaterar att det svenska välfärdssystemet, socialdemokratins liksom bebis, det tjänar på coronapandemin.
Mm.
Bostadsmarknaden tjänar på coronapandemin. För att coronapandemin dödar äldre. Och det är kanske inte en så kul tanke att tänka. Men det blir ju liksom så här, av välfärdsräddarna, för att vi har läst både nu och tidigare, utan alla invandrare så hade vi inte, vem ska ta hand om mamma? Vem ska ta hand om liksom dig när du blir äldre? Och så vidare. De räddar vården. Jag har läst om hjältereportagen. Amir går till sjukhuset. Amir räddar bla 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 bla. ja, det är möjligt att han gör det, att han går till och jobbar och så vidare. Och så. Han kanske till och med är en väldigt duktig läkare, jag vet inte.
Jo, men... är man en hjälte om man sköter sitt jobb, undrar jag lite.
Ja, men jag vill nog kalla dem för hjältar, precis som jag kallar militärer för hjältar som sköter sitt jobb.
Jag tänker som Mohammed och de här som jobbar, och de räddar ju pension. Det är mycket de räddar ju välfärden genom att betala in skatt som alla vi andra gör.
Alltså de hyllas
ju väldigt mycket. Och det visar ju på den här inneboende rasismen att man måste göra hyllningsreportage så fort någon utlänning
ska det är ju precis. Men alltså, men däremot så stämmer ju i kön att sjukvårdspersonal är hjältar idag.
Absolut.
Men i alla fall då. Så det finns väl kompetenta sådana också naturligtvis. Mm. Men när jag läser de här berättelserna, vi hade från Stockholm, covid-19 finns, eller corona finns i äldreboendena. Jag tänkte, hur fan hamnar det där då? Ja, det kan ju vara folk som har skit i karantän och liknande. Men när jag ser, och jag minns min mormor, när hon satt på ett sånt där jävla hem, vilka som jobbade där. Jag minns hur man kunde skönja att det fanns olika mentalitet. Och jag har pratat med åtskilliga svenskar som jobbar inom detta, som har sett sina kollegor, hur de är där de måste säga till, men du måste ju tvätta händerna när du har varit inne på toaletten, ja, och så vidare.
Det har, det är en självklart, jag har inte tänkt på riktigt så, Magnus, för det har ju spritt sig till typ alla äldreboenden som det verkar. Och jag skulle väl, vi kan väl vara nästan säkra på att det bara varit ansvarsfulla svenskar och högutbildade som gillade detta med. Det här är ett yrke de verkligen, för nu har det blivit att det här jobbet tar man när man tittar något annat, för många.
Precis.
Men haft liksom utbildade personer som verkligen brinner för detta, undersköterskor, kan till och med sjuksköterskor som tar hand om våra äldre, då hade vi inte haft det på så många ålderdomshem, givetvis. Men nu har vi det överallt, och det här att man informerar utlänningar igen, ja, man kanske borde börjat med det. Mm. Vi kör en snabb grej och sen snackar svenskarna med varann. Men vi måste, de här utlänningarna måste vi liksom fokusera på så att de inte gör våra äldre sjuka. Men frågan är om de hade brytt sig, Magnus, överhuvudtaget. Jag tror ju inte det.
Nej, precis. Men sen, för då kan ju någon då som lyssnar känna att men nu är ni fan orättvisa.
Alltså?
Ja, men det är klart att man kan känna så. Att men ni drar alla över en kam, det finns jättemånga bra och sådär. Och det finns inget... hur sjutton kommer ni fram till det här? Att nu är det utlänningarnas fel igen. Och då det jag då här vilar, lutar mig mot. Jag bara tar det två exempel då, eller några exempel. Ett, det var den somaliska populationen i Järvaområdet som uppenbarligen drabbades mycket hårdare än alla andra utav coronaviruset. Det vet vi. Det har varit uppe på nyheterna, det har man sett. Av någon anledning, det är de som gör det. Vi skiter i varför, det bara är så. Det säger mig någonting. Det säger mig också någonting att i Tyskland, i Norge, i Storbritannien, i USA så märker man då att de som blir värst drabbade av detta verkar vara icke-vita. Det är nyheten som kommer hela tiden. En tredje sak. Vi hade en gång i tiden i Sverige utrotat det som heter TBC. Det var borta. Det fanns inte i Sverige. TBC var utrotat i början på 1900-talet i princip. Läser vi på Wikipedia konstaterar vi att det har börjat öka igen under 2000-talets första årtionde. Ökningen redogjordes, och jag läser innantill, ökningen utgjordes i första hand av individer som smittats före sin ankomst till Sverige. År 2007 rapporterades 407 nya fall av tuberkulos, varav enskilt största gruppen utgjordes av somalier. Ökningen och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså vi importerar människor och det som de bär med sig. Och vi har ingen koll, vi har ingenting. Och det fortsätter att landa plan med coronasmittade flyktingar som kommer till Sverige. Ett halvår senare så ska de in i vården eller ta hand om gamlingarna för att de ska rädda välfärden. Återigen, man kan se det här dystert och svart och cyniskt. Vad innebär det att vara välfärdsräddare egentligen?
Ja, det offrar sin egen befolkning. Och TBC är ju en allvarlig sjukdom, alltså med vidriga symptom, hosta blod och sådana saker, och smittas väldigt lätt. Och jag vet, när man hör sånt här så bara, har vi tuberkulos i Sverige igen? Ja, det ska väl låna sig. Mm. Nej, det är inte alls säkert att det gör det. Man får ju ha oerhörda ansträngningar och måste såklart slänga ut alla människor som inte lyckas följa reglerna som finns.
Nej, men vi för många år sedan så, och det var under, var det Ebola-överbrottet eller MERS eller SARS eller vad det var som skedde, och vi fick ju några fall i Sverige också. Så blev vi kontaktade av en person inom vårdapparaten som så att säga fanns där, och vederbörande berättade då att en av de här som låg då under karantän tröttnade på det hela, blev våldsam och flydde ut från sjukhuset och försvann iväg.
Just det.
Hoppsan hejsan, det var ingen som sa det, va? Men så gjorde man, för att personen frågade, var nyanländ till Sverige, hade ingen aning om någonting och bara sket i vilket, va?
Ja, vi har ju Frankrike till exempel, där man har gått ut och sagt att nej, vi sätter inte de här områdena i karantän. Det blir upplopp, det blir bråk helt enkelt. Och då kommer det sprida såklart vilt bland de här människorna och så blir de jättesjuka och så är det väl då vårat fel.
Ja, och vi vet från insatser som har gjorts av Världshälsoorganisationen och Läkare utan gränser i drabbade länder, till exempel under Ebola-epidemier, då att man helt sonika stormar sjukhus. Man ger sig på vårdpersonal, man tar dit häxdoktorer, man släpar ut liken för att de ska ta samma hand på ett visst sätt och så vidare och så vidare. Det här är alltså det som kallas möte mellan människor i mångkulturens namn. Jag vill inte ha det så här.
Nej, det är detta det kostar helt enkelt. Och jag frågar mig igen, tycker även alltså de som vurmar mest för flyktingar, de måste ju tycka det är värt detta.
Ja, och jag förstår det, eller så kan de inte bara förstå, de kan inte bara se logiken och mönstren.
Nej. Är det evig fråga? Jag ska faktiskt lägga på igen, Magnus, och försöka hitta någon som är åt det där hållet. De finns inte så många längre. Men jag brottas verkligen med, vet de inte? Och svaret är väl ofta kanske att de inte vet. För de kan ju inte veta allt som är dåligt med massinvandringen. Och någonstans måste ju gränsen gå även för dem. Ja, men det är värt det, det är värt det. Det är värt några döda. Det är värt att det kostar pengar. Det är värt, men någonstans måste det ju sluta vara värt någonting.
Jag tror någonstans också att man måste väl vända på det. Man måste se det från ett annat perspektiv. Du tittar utifrån och försöker hitta någonting där. Jag tror snarare, precis som med coronapandemin, du har investerat så mycket själv.
Precis.
Du har ägnat 30 år av ditt liv åt att krama flyktingar. Mm. Sen ser du att det inte funkar. Det krävs mycket av dig som människa att säga, nej, jag hade fel. Ja. Precis som vi ser hur man har grävt ner sig i coronan. Mm. Det här att nej, men det är livsfarligt, stäng ner allt. Det spelar ingen roll. De som har grävt ner sig på ena eller andra sidan kommer aldrig, oavsett vad siffrorna i framtiden visar, kommer aldrig säga att de hade fel. Mm. För att det är nog det svåraste en människa kan göra. Att säga jag hade fel, jag har ändrat mig.
Ja, man vill ju tänka att man är bättre själv, men jag tycker inte det är konstigt att om en person får ny information så ändrar den sig. Nej, det gäller ju verkligen mig liksom, med min rödingbakgrund, och jag har aldrig skämts över det på det sättet, för att jag visste ju helt enkelt inte. Om jag tror att en viss bil är jättebra och sen får jag reda på att den har jättefå hästkrafter, säger vi, då ändrar man ju sig bara. Ja. Men det verkar vara något i detta.
Ja, det,
jag ser ju vilda diskussioner just kring corona, var det kommer ifrån, är det 5G eller är det chemtrails eller sådär, och ingen rubbar ju sig en millimeter. Nej. Utan tvärtom, de gräver sig bara ännu djupare ner.
Men det är väl också skillnad kanske på en bil, det är lite mer fysiskt att ta på. Jo. Det är på ett visst sätt. Men om vi tittar på till exempel vår kollega Dan Eriksson, han är fortfarande hammarbyare.
Mm.
Det säger ju allt.
Han gräver ner sig, ja. Precis.
Han kommer vara det som dör av helt outgrundlig anledning.
Men det, fast där är det väl en, ja, men där, det är väl som en fotboll. Man är typ född till något visst. Vilket är väldigt, man ska gilla en viss tröja liksom. Det är det absolut viktigaste. Och det är, ja, en stolthet, det är klart. Till det. Ja. Jag vet inte hur du är insatt i fotbollskulturen faktiskt, men byter folk lag sådär?
Ja, avskum gör det.
Ja, det är så.
Är du ett svin så gör det.
Så börjar du heja på en annan som spelar.
Ja, är du ett riktigt kräk så håller du på flera lag också.
Jaha, ja. Smart. Som vissa folkgrupper gör som stödjer alla.
Stödjer alla sidor, då vinner du jämnt.
Lite mer om äldreomsorgen här. Jag hör ju en del rapporter, jag har en del personer som jobbar där. Och det är ju, alltså, man kan inte prata med sina kollegor. De förstår inte vad man säger. Och det är ju mediciner och sådana saker. Det är ju risk om livet. Och cheferna är ofta handlingsförlamade. Jag tror inte det är nödvändigtvis för att de är så dåliga chefer. För vad är det för material de har att göra? Du kanske har en arbetsstyrka där hälften inte förstår svenska. Ja, då kan man ju tycka sparka dem då. Jo, men det kommer inga fler.
Nej.
Och jag vet, alltså, det här finns det ingen lösning som det är just nu. För att även hur hemskt det än är att skicka hem en då som inte kan tala svenska nästan. Då får i alla fall den äldre mat. Och annars skulle den ju inte få mat. Kanske. Så jag vet liksom inte, och jag förstår inte, ni svenskar som jobbar med det här, jag menar, tänk att ha den arbetsmiljön.
Mm.
Du ska ut och åka hem till gamla Agda med någon person som du inte kan kommunicera med överhuvudtaget, som sätter sig och typ gäspar och kollar i mobiltelefonen och inte verkar bry sig, som inte städar efter sig överhuvudtaget. Du själv får göra dubbla. Och de jag känner, som tur är, de är väldigt mycket där, allting måste ske med värdighet. Ja. Till och med någon väldigt senildement person som inte vet vart de är. Det spelar ingen roll, det är för din egen skull att du behandlar den här personen med värdighet, med all det tålamodet som krävs alltså. Mm. Men det är ju ofta en annan generation.
Ja, och det räcker ju inte att vara, både du och jag, Daniel, har respekt och vi vågar hävda ganska goda människor.
Kan man säga.
Men jag tror inte att vare sig du eller jag är lämpade för arbetet. Och det har att göra med förmåga, alltså empati, det har att göra med, nu ser jag inte att vi inte har empati, men den är säkert stukad.
Mm.
Men det har att göra med tålamod. Jag har inget tålamod. Nej. Jag har väldigt lite tålamod, fråga min son. Det gör mig otroligt olämplig att ta hand om gamla människor. Va? och så vidare och så vidare. Så att det krävs väldigt mycket. Och det jag hoppas utifrån coronakrisen, det är att det blir en renässans för de vårdande yrkena. Mm. Och att människor som faktiskt hör hemma där söker sig dit. Fan ta världen om vi inte får en ny respekt för dessa människor. När vi ser hur mycket de betyder. När vi ser hur vi nu tyr oss till dessa människor. Jag såg läkaren där från IVA på Aktuellt igår. En kvinna som berättade hur det var. Vilken fantastisk människa. Och med den saklighet och det lugn som du jobbade i Stockholm på IVA. Och försökte liksom förklara hur det ligger till. Och så fick hon se då. Så fick hon se från ett klipp från stan där människor i princip sket i vilket och bara levde som vanligt.
Ja, det måste ju ha minst sagt provocerande.
Ja.
Men du blev impad av Tegnell igår, förstår jag.
Nu ska vi se. Ja, jag blir imponerad av Tegnell jämt.
Så kan jag vara i interna chatt och du tyckte att det han sa lät logiskt. Jag har inte sett det själv.
Jaha, ja. Jo, men precis. Alltså, man diskuterade ju det. För att nu ser vi då hur Norge igår, det var ju modigt av Norges hälsominister att gå ut och säga att vi har, alltså pandemin är under kontroll.
Ja.
Det är ju att spela med sin egen politiska framtid.
Det är det. Jag kollade lite på siffrorna, det ser väldigt bra ut. Mm. De har fått ner det här R-numret då.
Precis.
För det gäller ju på, om jag är sjuk så måste jag smitta högst en person, eller mindre än en person rimligtvis, för då kommer det till slut viruset försvinna. Precis. Men det är ju nu då under det nedstängt.
Ja, det är ju det, va. Jag hoppas verkligen att det funkar i Norge.
Mm.
Det jag funderade på själv innan jag ens hörde Tegnell, för jag läste det där och så tänkte jag, ja, men de är inte som Storbritannien, de har inte stängt ner allting och så. Men de har stängt ner lite mer än Sverige. Men det är inte utgångsförbud, tror jag.
Okej. Okay.
Jag ska låta det vara osagt, va? Men man ser ju i andra länder också där man har hyfsat kontroll. Österrike pratar om det bland annat och så.
Mm.
Men jag tänkte direkt att jo, men visst. Men det är ju nedstängt, ni har kontaktförbud. Vad händer när man släpper på det? Och det var ju det Tegnell också sa då, att för vissa så ser det bra ut. Men, sa han, risken är att det inte bara kommer tillbaka utan att det blir ett värre.
Just det.
Men, som han sa också, vilket var intressant, det är att det som då händer är att du får mer kluster utav smittade.
Mm.
Och det här tycker jag kanske är det intressanta. Jag vet att jag pratar med Dan mycket om det. Egentligen är det helt fel att titta på nationer. Mm. Alltså från början så skulle du ha tittat på just alltså smittohärdarna. Mm.
Städer och byar.
Städer, byar, landskap, skolor. Ja. Alltså företag eller vad du vill.
Mm, mm.
Mer än nationsgränserna faktiskt. Så att, för att det ger en bättre bild av varför och hur och så vidare.
Mm, mm, mm.
Ja, till exempel så.
Och som den tyska forskaren sa, att de smittoutbrotten de har hittat, det var ju inte folk som hade gått och handlat, utan det var ju framförallt på krogar, ja, och restauranger. Precis. Där folk är packade, tänker jag mycket, för då tänker man inte på vad man ska göra och står och spottar på varandra och sådär. Så det kanske hade varit bättre att tydligt identifiera redan från början hur sprids det här. Det är lätt att säga efterhand, givetvis, men då hade man ju kunnat spara ekonomin väldigt mycket också.
Men sen utifrån ett sånt där, ett, ska man säga då, ett lite helikopterperspektiv, så ska det bli väldigt spännande att se när det här börjar avta, något år kanske eller så. Två år, jag vet inte. Just se vilka gjorde rätt. Va? Och kopplar man bort alla känslor man har inför det hela, så väntar man ju lite på det. Liksom, var är Sverige? Var är Norge? Var är Storbritannien? Var är Tyskland? Eller USA? USA, herregud. Alltså, det där kan sluta hur som helst.
Ja, det kan egentligen bara sluta på ett sätt. Tyvärr, alltså med kollaps. Arbetslöshet.
Ja, jag såg grafen där, den var ju
10 gånger högre än någonsin på typ en vecka.
Mm.
Och visst, de har pengar, USA, men pengarna behöver ju fyllas på hela tiden. Och många arbetslösa så fylls inte på samma sätt.
Nej, precis, precis.
Riktigt obehagligt. Men det är ju det här då, Magnus. Som sagt, är det överdrivet? Det är larmrapporter här och sen läser man andra sidan att det dör inte fler än vanligt. Jag såg sådana siffror senast igår, att även i Sverige dör det egentligen inte fler än vanligt. Men det blir ju konstigt då, men det kanske har med det här kluster att göra när man läser på, förvisso Aftonbladet, att de har svårt att hantera alla döda kroppar.
Jo, men det förstår jag att man har. Alltså problematiken ligger i, och det här gäller snöröjning och det gäller allt.
Mm.
Det är att du har något värde i grunden.
Mm.
Så här många dör per dygn. Och då är allt dimensionerat för det.
Mm.
Det är samma sak med, man skäller ju alltid på snöröjningen i Stockholm.
Mm.
Till exempel, och det gör jag också. Men man har så att säga tittat över tid och fått ett värde.
Mm.
okej, det snöar så här mycket generellt. Mm. Vissa vintrar blir det ingenting. Andra vintrar blir det jättemycket. Mm. Och när det blir jättemycket, då är det extremt underdimensionerat väldigt fort. Va?
Ja, såklart.
För att alternativet, och det är det här som inte går. Alternativet är att du ser det värsta scenariot. Snöstorm i Stockholm i flera veckor. Så dimensionerar du efter det. Då kommer du ha 2000 plogbilar stående året runt. Samma sak här. Det är klart, du har dimensionerat det för ett visst antal. Plus då lite till. Men blir det liksom bara 100 fler, vilket det blir, ja då har du slut på platser.
Precis, och det låter ju väldigt dramatiskt så här. Shit, vi får lägga lik i kylrum och sådär. Men vanligtvis då på ett båre så 5-6 kroppar ungefär, säger man här. Ja. Är det varje dag. Och nu är det då 25 istället. Ja. Eller kanske 50.
Ja.
Det är trots allt, och jag hoppas inte låter cyniska, det är bara 45 personer till som har dött. Ja, det är 45 tragedier och allting sådär givetvis. Men det är ingen massdöd på det sättet.
Nej,
att man måste bränna kroppar i stora högar och sådär.
Men det är ju här du gör... Problematiken ligger i att vi svarar känslomässigt väldigt snabbt på enskilda siffror, individer. Mm. Alltså, det är värre rent intellektuellt för oss att läsa om att det dör en familj i en bilolycka på Öresundsbron än att det sker en jordbävning i Caracas som har ihjäl 3000 människor.
Ja, eller att det dog 50 personer av rökning på samma tid.
Precis.
Samma kväll där som de här 50 personerna krockade.
För att det är mer på individuell nivå. Därför är det värre att titta på den här 25-30 personer extra som ligger skavfötters på bårhuset på grund av det här än att se de hundratals som dör varje dag och helt andra saker.
Ja,
så att,
och vi kan ju inte hela tiden vara dimensionerade för, ja, klart vi ska ha möjlighet att hantera detta, men det handlar ju kanske mer om att då vara förberedda och att kunna ta hand om väldigt många lik. För så här många lik kanske inte hade behövt som vi hade haft bättre koll från början.
Nej, precis. Alltså mycket handlar ju om det initiala agerandet från svenska myndigheter. Tycker jag det måste vi alltid återkomma till och kritisera. Men som sagt, nej, alltså inte heller i det nationalistiska samhället framöver kommer vi ha 5000 plogbilar stående redo på vintern Vetlanda.
Mm.
Utan vi kommer ha en, för att oftast räcker det.
Precis.
Och vi kommer inte heller bygga extrema bårhusbyggnader där vi kan ta emot 1000 döda som står där.
Nej.
För att det är sällan det behövs.
Precis. Vi tar väl lite kort då också, Magnus, om det nya förslaget här från den socialdemokraterna i regeringen, att man vill ha utökade befogenheter att snabbt besluta till exempel att stänga restauranger och sånt här. Det har ju dratts fram och tillbaks. Lagrådet, som man verkar lyssna på i detta fall, att vi får väl se, säger att det här går inte. Det är den vanliga kritiken, tycker jag, som kommer från Lagrådet, att det är lite otydligt.
Ja, det verkar som att det
är... Men jag kan förstå det på ett sätt, att det är otydligt, för man vet ju inte vad det är för beslut man kommer fatta i framtiden. Det är lite därför man gör detta. Vi vet inte vad vi kommer behöva säga i framtiden, så därför måste vi ha lite, vad ska man säga, breda ramar. Och så där, vad tycker du om det här förslaget? Ska vi, vi ger dem massa makt och sådär, men det här är ju under kort tid och det kanske behövs. Jag har väldigt svårt med detta, för det är ju såklart, när regeringen ska få mer makt så skriker ju varje organ i kroppen. Nej, det ska de absolut inte få.
Mm.
Hjälp mig här, Magnus. Säg vad jag ska tycka, det är mycket enklare så.
Jag är tudelad också.
Ha, du var ju röven.
Mm. Mm. Nej, men å ena sidan så är jag helt för att en stat måste kunna ta i ministerstyre till exempel eller liknande. Jag är helt för det, för det kan behövas. Å andra sidan är jag helt emot det, för att allt beror på vilka som sitter vid makten.
Såklart.
Så att någonstans utifrån de omständigheter vi har nu, så nej för tusan. Det här är alltså, det här, kom ihåg att det här är Stefan Löfven. Mm. Alltså, det här är Ann Linde, det här är ett rövarpack. Det är en regering som ingen har röstat på.
Mm. Ja, just det.
Ska vi komma ihåg också, ingen ville ha den så att säga på det sättet. Va? Ja, väldigt svag demokratisk grund här.
Mm.
Och att ge den mer makt, nej, det kan man inte tycka. Tyvärr tyckte Sverigedemokraterna det.
Mm. Ja, det verkar så. Mm.
De kommer få mer makt när det har ändrats lite grann. Och det är för att alla andra partier ser att, bra, för när vi sitter i regering så kan vi använda den här om vi skulle behöva. SD till exempel, ja, men vad bra, vi deklarerar nödläge, vi låter polisen gå in i förorterna, säg. Eller vad det kan vara. Det är samma i USA. Har man ju pratat om det här med när president Obama började härska med dekret.
Just det.
Det skapade en ny tradition, vilket Trump tog över och skrev liksom massor med dekret. Sen då i efterhand så ska kongressen gå in och titta på det här, men då är ju skadan redan skedd.
Ja, och som vi sa igår, att det farligaste är att man vänjer sig vid de här sakerna, vänjer sig att regeringen plötsligt kan ta makten, vänjer sig vid saker som man skulle ha vant sig vid annars.
Att polisen kommer åkande och ropar ut, precis, för er egen säkerhet så säger vi nu åt er att gå hem, stäng dörren, prata inte med någon. Vi älskar dig. Gör det här nu.
För drönare överallt hela tiden.
Ja, det har man ju börjat med också.
Appar som kollar vilka du träffar till exempel. Det finns en sån app. Jag tror det var i Frankrike man har utvecklat den. Att är du nära en person som anses vara coronasmittad i mer än en kvart eller sådär, så plingar det till och varnar. Och det kan vi tycka är bra nu. Jag tycker kanske till och med att det är bra nu. Men nu. Sen då?
Den tekniken är ju fascinerande i sig. Mm. Alltså, man ser ju värdet av det. Man ser ju nyttan av det. Annars är man ju korkad också. Det vill säga att, jag menar, det är ju jättebra att kunna se det. Det är ju samma det här med, ja men, tänk vad fint det hade varit om alla kunde ha ett chip inopererat i kroppen som läste av värdena. Att du går där och så kommer en ambulans och säger, ursäkta, herr Söderman, du har en hjärtinfarkt på gång. Nu hjälper vi dig. Alltså, fantastiskt vad tekniken ger oss. Vilka möjligheter.
Också.
Precis, men nej tack, jag väljer bort det och dör hellre av den hjärtinfarkten, för att någonstans så värdesätter jag ändå friheten högre än livet på det sättet, va. Men det är fascinerande, tekniken är fascinerande, vad vi kan åstadkomma och vad som öppnar upp sig i framtiden när det vita rymdimperiet börjar etableras och sakteliga efter att vi har liksom kommit vidare från det här. Vilken framtid som kan möta oss, det är spännande.
Ja, verkligen, verkligen. Det är synd att det missbrukas så mycket, för jag förstår om folk blir oerhört teknikfientliga när man ser att mer eller mindre allting kan missbrukas. Men så är det med makt såklart, och så är det med politik och sådär. Det finns ingenting som inte kan missbrukas. Ta kärleken till sitt land som missbrukas nu så mycket bara. Eller den här viljan att hjälpa andra, det är ju den värsta. Den har ju bara blivit sån satanisk grej istället. Så man själv undrar ibland, har man någon empati kvar? Men det har vi ju såklart, oerhört mycket empati. Men man märker att jag har skadat den själv också. För de här människorna som vill hjälpa alla, som vill man ju inte vara. Jag ska inte hjälpa någon istället, vilket ju är helt fel. Jag ska faktiskt hjälpa de äldre här i byn idag, till exempel.
Precis, det är dags för en liten matrunda.
Först ska jag dock trycka på stoppknappen här och säga igen, påminna om att det här är sista dagarna nu. Vi lever i dessa tider när det låter så här. Det kommer låta liknande i framtiden, men det kommer låta mer.
Mer och bättre, tror
mer
jag.
Mer och bättre och roligare och trevligare.
Jag skulle vilja pusha lite för Nationalisten, magasinet.
Ja, det tycker jag verkligen, som du sliter med detta. Det kanske inte folk vet om, det kan jag säga. Typ dag ut och dag in får Magnus runt där och grejar och trycker och packar och donar och skär och häftar och korrar och bildsätter. Och, ja, det är mycket imponerande. Jag ser väldigt ofta din bil stå här utanför när jag är någon helt annanstans.
Ja, men det har blivit en del. Man börjar ju...
Man har lite hugg i samvetet.
Har ju börjat ställa om lite grann där för att få det att flytta. Nu funkar det bra också. Tidskriften Nationalisten, alltså. Gå in på nationalisten.se och se om det inte vore något för det. Nummer två har kommit.
Riktigt bra ut.
Absolut, och vi fokuserar en hel del på Grekland. Intervju med samtal med en grekisk gränsvakt bland annat. Och så där för att få lite extra koll. Ännu ett vapen i vår arsenal av information, fortbildning och det som vi pysslar med. Så att gör det, som sagt, Svegot naturligtvis. Och absolut då, det fria Sverige.
Ja, såklart.
Föreningen för dig som är svensk, för dig som är fri, vill vara fri och bygga ett nytt fint, friskt och fritt Sverige.
Fint Sverige
ska det vara. Det är friasverige.se. Bli medlem, bli en del av gänget.
Precis, en fantastisk bonus, eller vad man ska säga, när man då prenumererar på Nationalisten, att man kan tänka, det är klart det är ett samarbete, men man kan tänka att sannolikheten att det är just Magnus Söderman som både har tryckt och häftat och packat den där, just den där tidningen du håller, är väldigt hög.
Ja, det är, för tillfället är det väldigt stor sannolikhet att det är på det sättet.
Bara en sån sak, kan man ta ditt DNA där kanske, och så kan man... Ja, klona, kan man ha det hemma? Ja, kan man klona det? Ska man ha en egen Magnus Söderman hemma?
Kan man göra. Kan ligga klian i skägget, det gillar han.
Men så, jag tänker på ett gäng Magnus Söderman som träffas. Jag tänker
det blir jättekonstigt. Det blir inte bra. Det blir inte bra alltså.
Det blir inte bra alls. Kära vänner, vi ska tacka för oss denna 7 april. Hoppas ni har haft en lika trevlig stund som vi har haft. Vi hörs imorgon igen 09.00. Det är det och Jalle Horn som ska ge er det senaste och lite annat. Tack för idag, Magnus.
Tack själv, Daniel. Tack alla. Adjöken.